Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
...265 landskamper gjorde Maria Roth under sin hockeykarriär. Med det är hon fyra i Dankronornas historia och som målskytt är hon tidernas främsta.
Minus 265 mål. Den sämsta målskillnaden ett NHL-lag haft under en säsong. Washington Capitals är de negativa rekordinnehavarna från en säsong i mitten av 70-talet.
265 dagar efter sin cancerdiagnos gjorde Oscar Lindblom comeback för sitt Philadelphia Flyers i Stanley Cup-slutspelet och mötte New York Islanders den här hösten. Detta efter en lång period av cellgiftsbehandlingar. En stor, fin stund den gångna NHL-säsongen.
Verkligen. 265 som i 26,5 grader. Där har ni lutningen på det mest avgörande partiet i slalombacken Alpe Cermis i Italien. Den backe där Charlotte Kalla flög upp för och förbi Virpi Kuitunen. Kommer ni ihåg de där klassiska bilderna i Tour de Ski när Kalla fick sitt stora genombrott?
265 stycken trepoängare satte James Harden för Houston Rockets när han 2018 för första gången blev poängkung i den amerikanska basketligan NBA. Sen dess har han behållit den titeln och nu alltså vunnit 3 år i rad. Men han saknar fortfarande mästerskapsringen. Houston Rockets åkte ju den här hösten i slutspelet i kvartsfinal mot Los Angeles Lakers som just nu när vi spelar in det här in i finalserie med Miami Heat.
265 miljoner aktiva fotbollsspelare finns det i världen enligt en undersökning av Internationella fotbollförbundet. Alltså mer än en kvarts miljon. Världens största idrott i antal utövare.
265 miljoner kronor var i fjol årsinkomsten för förre storspelaren Thierry Henry, som tränar alltså för AS Monaco. Därmed blev han den tredje bäst betalda tränaren i fotbollsvärlden. Henry som ju för några år sedan förresten tränades av Hasse Backe. Men vi vågar nog gissa att Backes lön ändå var något lägre.
Ja, du kanske vet, Lasse, till och med. Ni känner ju varandra rätt bra.
Nej, men däremot då Backes relation till Thierry Henry, den har vi förstått det gott.
Ja, för det kunde han berätta om i avsnitt 260. 265 Premier League-matcher för Manchester United gjorde David Beckham. Det blev 6 ligatitlar för Beckham innan han lämnade för Real Madrid.
I 265 minuter och därtill 47 sekunder gick John Ljunggren när han vann silver vid OS i Rom 1960 och distansen 50 km gång. Förresten, i Romvärmen lär en funktionär kastat en hink vatten över honom vilket innebar att John tappade rytmen. Annars kanske han kvalificerat för deltagande i introt till avsnitt 264.
Vi går inte för långt om vi säger att vi startar avsnitt 265 av Sporthuset.
Det gör vi nu.
Med Tommy Åström
och Lasse Granqvist. Sharpens, heightens each sensation. Darkness stirs and wakes imagination. Silently the senses abandon the defenses. Ja, förlåt.
Usch. Ja. Vilken start. Musikalasse. Vi kan väl återkomma om en stund till vad det där var egentligen. För här och nu, dagens gäst. 2004 gjorde han sitt första jobb som sportkommentator i TV när han bevakade taekwondo för Sveriges Television i de olympiska spelen. I dessa dagar kommenterar han på ett passionerat sätt ishockey, handboll och fotboll på C More och TV4.
Detta är ett stort klart mål.
Va? 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 Nej, nu tror ju Örebro. Ja, jag förstår Örebro. Det är ett mål, säger Morgan. Men han har ju tittat på ett annat mål. Vad är det för... Matti förstår att Örebro... Alla är ju säkra på att han ska titta på underkant ribba som jag tror att det är. Men han tittar på... Vad tittar Morgan på? Och Morgan är en egen lista på fina mål med sig.
Välkommen Patrik Westberg.
Ja men hej och stort tack. Äntligen.
Ja eller hur. Men först innan vi går, alltså, för grejen var så här. När det blev känt att du skulle vara med så, och Tommy berättade det till mig att ni hade samtalat, så var jag kanske lite grann så där under fliken och sa att det krävs ju ändå att det finns ett ljudspår att kunna använda, för vi sitter ju inte på samma ställe. Och väl medveten om att jag tror Patrik att du och jag har ungefär samma tekniska kompetens, det vill säga grundkurs noll, vilket innebär att jag tänkte vad ska hända. Men berätta, du har en alldeles egen assistent att hjälpa dig.
Ja, och det är inte vem som helst. Det är Erik. Erik, min vän. Framförallt är han min vän. Erik Mjönes heter han. Han är, förutom att han idag har blivit ljudtekniker, så är han en trogen sporthuset-lyssnare. Men han är också musiker, sångare. Många kanske känner igen han från Lotta på Liseberg, där han varit i många år. Och ska jag rekommendera för Lasse, som är ändå en musikentusiast, så tror jag att du kommer tycka om... han har gjort en version hos Lotta av Fattig bonddräng. Och det är en sån väldigt vacker, den versionen. För att det är en njutning faktiskt.
Och jag, fattig bonddräng, står nu still inför Gud. Och så klär han på mig den mest snövita skrud. Nu du fattig bonddräng, är ditt arbete slut. Nu du fattig bonddräng, nu får du vila ut.
Kan du kolla med Erik där? För Lasse var ju igång lite här i samband med hur recenserande vi hörde från Lasse nu så här.
Nej, men han var ju oerhört besviken, för jag sa, för Erik är kvar här, så han sitter i rummet jämte och jobbar på sitt håll. Då sa jag att nu börjar Lasse sjunga.
Ja.
Och då kom han ju springande, men däremot så han hör inte, han har inte ljudet ut nu.
Nej, men kanske var lika bra det.
Ja, det var
nej, men jag tyckte det var lite småvackert ändå.
Men ni uppmuntrade ju genom att ta upp Fantomen på Operan och Music of the Night, nattens musik.
Lasse. Har du varit på Fantomen på Operan nu igen?
Ja, ni har sett det många gånger.
Eller du har berättat.
Ja, och
du har sett det många
Music
gånger.
Of the Night är alltså nattens musik, ja.
Ska vi förklara lite vem det är vi har med oss för de som inte tittar så mycket på C More till exempel? Det är ju Patrik Westberg som är sportkommentator på TV på C More. Uppskattad kommentator framförallt som jag vet från hockey- och fotbollspubliken. Men du gör ju till exempel handboll också. Mycket tack vare... din passionerade stil, din som det verkar starka kärlek, det har vi väl allihopa, men det märks väldigt tydligt i din typ av kommentering till idrotten.
Nästa skott i mål! Det säger Pang! Svitt! Ett av Brynäs och Danielsson! Han ruskar runt! Han får den starten, en fin liten macka. Oj, vad den sitter fint. Titta där. Oj! Nej, men oj! Vilken karamell! Och allsvenskan har inte börjat. Nej, men oj, vad varm man blev i kroppen. Har ni sett? Nej, men så går ju inte att göra. Vad är det frågan om varför inte allsvenskan börjat? Tänker Ingelsson. Det hade ju blivit årets mål.
Kan du beskriva din egen kommentatorstil så som du ser på den?
Sakta... började jag, eller ganska snabbt, att göra på mitt sätt, för att det var det enda sättet som funkar för mig, och då hade jag också så vansinnigt roligt. Sen var jag väl länge tveksam, för jag märkte att ja, men att jag var kanske utanför där man ska vara emellanåt, och jag försökte nog att vara som alla andra, men det gick inte. Och jag vet bland annat vid något tillfälle, jag har ju frågat både dig Tommy och Lasse om råd hur jag ska hitta vidare, och framförallt för ett antal år sedan när jag kände mig väldigt osäker på vilken roll jag skulle ha. Och då minns jag bland annat att Lasse sa: du har en personlighet och den är speciell, och det är bara att liksom använda. Alla har inte en personlighet, tror jag. Alltså, det har nog alla i och för sig. Men då blev jag lite stärkt i att, ja, men ska jag göra det här så måste jag nog göra det på mitt sätt. Och kommer inte det funka, nej, men då är det så. Men ska jag göra det och eventuellt att det ska bli bra, då är det enda chansen. Så jag blev mer och mer trygg i att försöka vara mig själv, även om då vissa har tyckt att så där gör man inte, eller så säger man inte. Så där. Men glädjen och passionen, den går inte att jämföra med något annat. Och eftersom jag har haft en hel del bekymmer med mig själv, så har det också varit en helt nödvändig plats för senaste åren. Än egentligen sedan första jobbet 2004, så är det enda stället som jag alltid vet att jag är här och nu. Det är när en sändning börjar och de timmarna, då är det precis som att allt annat, allt det besvärliga försvinner. Och det har jag svårt fortfarande att förstå, men det är en sån oerhörd glädje för mig att få uppleva det gång på gång på gång.
Men att kunna vara, men den grejen är så här, att kunna vara sig själv, det är inte så lätt. Det kan vara faktiskt i en offentlighet när du ska egentligen uppträda som estradör och berätta, komplettera ett skeende, ett idrottsligt skeende som pågår, så kan det vara bland det svåraste som finns och helt plötsligt vara sig själv. Jag kanske är en besvärlig typ. Och så jag måste liksom, och grejen är så här, då är det rätt så många som inträder i en yrkesroll, och då är man ju egentligen helt plötsligt lite grann åt skådespelarhållet. Jag spelar en roll när jag kommer till att kommentera. Men om du inte behöver det utan kan vara dig själv ryggmärgsmässigt, så är jag den här personen. Och där menar jag att, Patrik, där är du. Du är den här personen och du har en väldigt trygghet i det. Folk gillar det. Tittare kan skratta tillsammans med dig när du har en dråplig händelse, Häckens målvakt som gjorde någonting stolligt, ja. Eller när det hände. Så är, och att kunna vara sig själv och därefter klistra på, och då menar jag inte negativt på något sätt, men därefter ta till sig av de här knepen som är för att göra ett bra jobb, då har du kommit ganska långt.
Men du var inne på det nyss i ditt svar där också tidigare här, att du har haft besvärligt, och det har vi också kunnat läsa om i tidningarna. Det var väl ett år sedan ungefär som du berättade om ditt berg- och dalbane präglade liv, som sen fick sin förklaring i diagnosen ADHD. Berätta om den delen av ditt liv som har präglat ditt liv så starkt.
Jag har haft liksom bekymmer till och från med mig själv, inte haft en aning om vad det beror på. Men det inleddes egentligen, om man tar turbulensen i mitt liv, 2018, några dagar före min 50-årsdag, då fick jag efter ett års utredning diagnosen ADHD och förstod ingenting. Vad menar de? För att det trodde jag ju inte att det är. Nej, men så kan det inte vara. Jag hade en traditionell klischébild av vad det där var. Vi var i det här, i den här tiden, vi var tre kompisar som har känt varandra hela livet, men vi var väldigt tajta de 5-6 senaste åren. Gjorde mycket tillsammans och började prata på ett sätt som vi inte har gjort tidigare. Alltså vi öppnade oss för varandra. Jag och min kompis Martin och så Jakob, som tyvärr inte finns med oss längre. Och Jakob var väl den som höll ihop det hela. För det var en av delarna som han var väldigt bra på. Att vi kunde, så vi kunde skratta och gråta tillsammans. Och sen september 2018, en månad innan jag och Martin skulle åka och hälsa på han. Och när han inte svarade i våran WhatsApp-grupp och vi började undra varför, för det gjorde han alltid, så förstod vi att något hade hänt, men kunde ju aldrig drömma om att det skulle vara så illa. Så Jakob ramlade ihop och utav en hjärtattack dog där september 2018. Så då kom det, och den sorgen som det innebar och hur det påverkade mig i en situation när jag försökte hantera beskedet om ADHD. Därefter så 2019 så blev det skilsmässa efter att jag och Therese hade hållit ihop i 28 år. Där diagnosen var i stort sett anledningen. Och jag tyckte mig vara på väg tillbaka riktigt bra under våren. Och såg fram emot ett slutspel och jag skulle göra mycket handbollssändningar. Jag kände att jag började komma tillbaka till livet på flera sätt. Och då kom corona som har drabbat hela världen såklart. Men för mig blev det ytterligare en smäll för att jag har så svårt med en struktur i vardagen när jag inte får det som är naturligt då, att förbereda mig för jobb, åka på matcher och så vidare. Mådde inte alls bra och då ville jag inte prata med någon och inte se någon. Så jag höll mig för mig själv och så jag skötte mig inte särskilt bra på något sätt och kunde inte sova riktigt och jag kunde inte göra någonting. Och till slut så nådde det mina barn och helt plötsligt en söndag där på sommaren, jag satt i trädgården och stirrade egentligen. Men då kommer Alva och Vilma in i trädgården. Och sen så var barnen hos mig i 2 veckor där. Och det var ju en räddning i det läget när jag inte hade någon kraft kvar. Och som det är idag så är jag ju faktiskt i bättre form än vad jag har varit på 2 år. Och det var barnen som visade vägen där. Liksom. Ja, så. Mm. Så kan man säga.
Ja, tack för att du delar mer av din resa här. Det var ju som när vi träffade Simon Tern i förra avsnittet, att just berätta, vi som är inom historiskt ändå ganska macho betonade sportvärlden, ja, kan man säga, att berätta om olika typer av psykisk problematik och mående. Det som påminner lite också, det är att det här är ju verkligen i närtid för dig, det du pratar om nu. Alltså, du pratar ju om det som var i somras. Nu har hösten kommit igång och även jobbandet för dig med kommentering och så. Nu pratar du om barnen, som jag själv vet, som också har 2 barn, hur viktigt det är för att komma på fötter när det har varit tufft vid olika tillfällen. Men just idrotten och att det vi brinner för kommer igång. Vad har det haft för inverkan då att du har fått börja kommentera nu? För det har ju varit så nu, hur länge då? Några veckor i alla fall, eller?
Ja, det har varit sedan, vad är vi nu? Det har varit i 3 veckor för min del och så mycket energi och sån glädje. Och också igen få så tydligt för sig vilket privilegium att få göra någonting som man varje gång älskar så vansinnigt mycket. Det går inte att förklara nästan.
Vad vill du, Patrik, göra med dina kunskaper om den diagnos som du fick, ADHD?
Jag har tänkt att jag ska börja föreläsa och jag har skrivit mycket under nästan 2 år nu. Så som jag känner, så framför allt lyfter jag fram att man har styrkor och det påstås höra ihop med diagnosen. Man brukar nämna så här, kreativitet och man nytänkande, mod och de med ADHD kan se det, inte andra ser och sådär. Ofta kallar man det för superkraft och det är ju en jävligt snygg rubrik. Och jag vet inte, de kanske finns, eller det finns säkert, va? Och grattis. Men sanningen för de flesta den är en helt annan. För de flesta så är superkraft så långt ifrån sanningen man kan komma. Utan mycket oftare så handlar det om depressioner, skilsmässa, svårigheter av att klara av vardagen och behålla ett arbete. Ja, så jag, man lär sig mycket, men jag har förstått att problematiken är så stor och hålla det för sig själv. Det har jag ju insett att det var det dummaste beslutet jag har gjort. Och därför så, om man kan påverka barn eller vuxna till att prata med någon bara, så är det är viktigt.
Mm. Ja, vi finns med dig i alla fall, Patrik. Och när du, jag säger när, du drar igång det här projektet så kommer Sporthuset vara med och backa upp det hela. För vi brinner verkligen för de här frågorna också efter de här senaste samtalen vi har haft.
Ja, verkligen en mycket stark berättelse av det, Patrik. Jag tänkte också på, apropå coronapandemin då, och som ju ställde till det ytterligare för dig, Patrik, psykiskt. För några veckor sedan, det var inte alls länge sedan, så kom det en studie från Lunds universitet som handlade om psykisk hälsa hos elitaktiva, elitidrottare i fotboll, ishockey och handboll i Sverige. Och den studien visade att 7 av 10 kvinnor, det är 70%, 7 av 10 kvinnor och 4 av 10 män, 40%, har mått sämre under pandemin. Och många oroade sig för sin idrottsframtid efter ett halvår då, som har ju sett så vansinnigt annorlunda ut, så är det ju. Och det är också en intressant aspekt, även om din berättelse, Patrik, förstås innehåller så många fler aspekter.
Sporthuset 265.
Så corona påverkar måendet inom idrotten, förutom den här ekonomiska krisen som det leder till på många håll. Och idag, torsdag, när den här podden kommer ut 8 oktober, så ska det komma ett beslut om att 500 åskådare tillåts på idrottsevenemang runt om i landet. En höjning från tidigare 50, vilket är ett fint besked. Inte minst ur ekonomisk synvinkel för delar av elitidrotten. Men när vi kommer till de största arenaidrotterna, Svenska Hockeyligan, Allsvenskan i fotboll, vissa andra lag, publikmagneter i handboll, bandy med mera, så är det fortfarande en liten mängd publik ju, i stora arenor där det rimligtvis går att ha mycket mer publik under smittsäkra former. Och vi ska höra vad kulturminister Amanda Lind, som har ansvar för idrotten i regeringen ju, sa i intervjun som du gjorde, Lasse, i Simor häromdagen om dessa skevheter.
Varför kan det inte komma ett procentmässigt tak på arenorna för kultur och för idrott?
Alltså så här, vi ska börja med att säga att... Två saker då. Folkhälsomyndigheten menar att det är klokt av oss att i ett första steg sätta tak på 500 av olika smittskyddshänseenden. Sen vet jag att det finns protokoll som ishockeyn har, som fotbollen har. Det är klart att det går att sektionera, att man kan hitta vägar att ta emot fler. Vi ser ju exempel på det i Europa också. Men vi har också en ordningslag där det inte är så enkelt att göra de undantagen och koppla det till procent. Det här är en straffrättslig lag. Det kräver ganska tydliga och raka undantag. Och det vi säger nu till Folkhälsomyndigheten, det är att vi ska regelbundet prata om vi kan göra ytterligare steg vad gäller taket. På sikt behöver vi en annan lagstiftning också.
Ja.
Hur summerar du intrycken efter den här intervjun med dina ord, så att alla sporthuset-lyssnare, alla härliga sporthuset-lyssnare förstår
dels
läget?
Dels på grundval av intervjun, och sen hade vi ju ett samtal utanför, vi stod väl en kvart kanske eller något sånt där.
Ja, nu kommer behind the scenes material.
Ja, just det. Nej, men jag tycker så här. Alltså, för det första, det som är avgörande är smittspridning. Och regeringen tittar bara på Folkhälsomyndigheten i den frågan. Då kommer det här taket på max 500 att vara gällande. Mm. Så länge det är stark smittspridning så kommer taket på 500 vara gällande. Så är det. Kan vi hålla på med procent hit och dit hur mycket vi vill. Men min slutsats är att det kommer de inte att ändra. De tittar på Folkhälsomyndigheten och konstaterar, hur är det med smittspridningen? Den är hög, max 500 säger de. Då säger regeringen samma sak. Så är det. Nummer två. På ena planhalvan har vi smittskyddslagen. På andra planhalvan har vi ordningslagen. Och på den planhalvan där smittskyddslagen finns, där finns restauranger, där finns flygmaskiner. Där finns badstränder när vi hade det som ett aktuellt ämne. Där styr en annan lagstiftning. Men idrotten och kulturen är på den andra planhalvan. Där är det ordningslagen som bestämmer. Och så här är det. Vi kan inte göra någonting åt det just nu. För det är på detta sättet. Och jag skulle vara glad om vi kanske kom förbi det där och jämföra med hur kan det vara fullt på ett köpcentrum när det bara är 50 personer i Skandinavien. Jag tycker... Låt oss gå förbi det, därför att det är en förutsättning, så att säga.
Ja, men alternativet hade ju varit att inte använda ordningslagen på idrottsarrangemang, Men det måste man alltså, eller?
Ja, det är en förutsättning. Ja. Mm. Alltså, du måste ju ha tillstånd från myndigheten för att få arrangera en match eller en teaterföreställning. Och där i, då sorterar under ordningslagen. Mm. Och det är lättare för myndigheten att säga då är det ett maxtak som gäller ordningslagen eller punkt slut, så kan man inte göra någonting åt det och så vidare. Däremot så jobbar man då med undantagen. Dels vill man få Folkhälsomyndigheten att höja taket. Dels behöver man jobba med ett undantag för bredd motionslopp som måste få komma igång. Det får inte vara en spärr som gäller att det är 50 stycken totalt inklusive funktionärer. Blir inga maratonlopp, blir inga orienteringstävlingar, blir inga simtävlingar på öppet hav i princip. Därför att det är, så det måste man komma runt. Och kanske ska det komma en helt ny lagstiftning. En helt ny lagstiftning, pandemilagstiftning, där vi lär oss inom ramen för ordningslagen att leva sida vid sida med en pandemi. Där behöver man göra ett annat regelverk. Vi behöver ha möjligheten att sektionera på stora arenor. Vi behöver också kunna hantera situationen av in och ut i arenor och allt vad det nu är för någonting. Så det ska jag säga är, taket på 500 kommer ligga kvar så länge smittspridningen är som den är. Låt oss vara tydliga med att smittskyddslagen är en sak, ordningslagen är en annan. Vi kan hjälpa oss själva med att förstå det. Att vi jobbar och sätter tryck på beslutsfattare att komma med en pandemilagstiftning.
Mm. Och problemet är ju som sagt tidsaspekten. Och det var inne på den intervjun. Att det tar ju tid att skapa en ny lag, vilket krävs i det här fallet.
Ska jag ha tid på sig till nästa sommar?
Ja, nästa sommar.
Sen vill jag säga så här. Idrottsklubbarna, öppna era arenor. Släpp in 50 eller släpp in 500 åskådare. Visa på det sättet att vi klarar det här. Stäng inte och säg att vi kommer inte öppna förrän vi får tänka alla. Utan öppna arenorna. Och för oss som i sånt fall kommer i ett läge av att jag är en av de här 500 som kan gå på ett evenemang nu. Visa att vi klarar det.
Östersund sa ju direkt i Allsvenskan i fotboll, vi kommer inte släppa in 500.
Jag tycker det är fel.
Anledningen till det, det är helt enkelt att de har så dålig ekonomi så att arbetet med att släppa in 500 som redan har betalat säsongskort kommer att leda till utökade kostnader och kommer ytterligare såra deras ekonomi.
Jag tror att du kan hitta en annan ideell kraft som kan tänkas att komma runt matcherna.
Det var deras argument.
Hjälpa Östersunds FK.
De sa ju direkt Östersund, vi släpper inte in 500.
Jag tror så här, man pratar om höga kostnader. Dels är det ju så här, man har sålt säsongskort och tagit in intäkten.
Ja, för det jag tycker är konstigt med det är att får man som årskortsinnehavare reda på att de får släppa in 500, men jag får inte komma, då skulle jag garanterat vilja ha tillbaka pengarna.
Ja, den
är, jag skulle direkt höra av mig och säga så här, jag vill ha tillbaka pengarna.
Det finns säkerligen en del andra.
Är ni på väg att lacka bägge två där nu?
Ja. Nej, men för mig är det så.
Jag håller med.
Jag har betalat årskort. Mm. Och jag förstår, jag lämnar inte tillbaka pengarna så länge vi inte får ta in någon publik. Men nu när vi får ta in 500, då vill jag ha möjlighet att komma. Sen hur det ska gå till, det är ju lottning och så vidare. Hur gör handbollen? Släpper de in folk nu när det har varit 50 till exempel?
Ja, jo. Och sen gör de ju på lite olika sätt där, men lottning har ju varit det som jag har hört mest. Att man lottar ut 50 platser. För det är ju intressant, det som du sa, Dallas, att det finns ju ideella krafter. Och Östersund är väl ett bra exempel. Det var väl en vardag, en av de viktiga Europamatcherna, och snön låg som ett täcke. Det tog ju inte många minuter för en... Det kom en herrans massa jämtar med skyffel och tog bort snön. Både för att de ville se matchen och för att hjälpa till. Så att skulle de dessutom få se matchen så skulle de nog säkerligen hjälpa till på alla möjliga sätt. Det tror jag.
Och jag kan tänka mig att man kan kontakta arenaägaren också och säga, kan ni tänka er att inte ta ut full hyra eller vad det nu är för någonting för anläggningen när vi öppnar för 500 åskådare? Alternativet är ju att det är kvar på noll. Så att då kan de hjälpa till också för att få igång det. För vad jag menar på är att idrotten måste också bevisa att det fungerar. Till föreningarna, öppna era arenor. Till arenaägare, se till att inte ta och släng på massa avgifter för 500 åskådare hit eller dit. Utan öppna, låt oss komma och låt oss ta ansvar och låt oss visa för omvärlden att vi klarar det här. Och se till att Riksidrottsförbundet påtalar det för Folkhälsomyndigheten, påtalar det för regeringskansliet, påtalar det för Kulturdepartementet, så vi får en rörelse åt rätt håll. Vi vill ta ansvar. Vi är gemensamma i svensk idrottsrörelse och svensk kulturliv. Vi klarar det här. Men vi har en sju helsikes respekt för denna smittspridning och vi vill inte på något sätt hamna i ett läge där vi ska bidra till en ökad smittspridning. Den går före precis allt och vi kommer aldrig tumma på det heller. Då väntar vi. Men jag lovar, finns det minsta möjlighet, ge oss chansen. Vi tar den.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Men det finns en grej som jag tycker det här är bra, som kom ett mejl till sporthusetpodcast.se, vår hemsida, ni vet kontaktformuläret därifrån, Freddy Engström. Och han skriver det. En diskussionsfråga. Jag anser att kultur och idrottsutövning inte är yrken i huvudsak. Men det menar jag att det är så otroligt många runt om i Sverige och världen som utövar sysselsättningar som ryms inom de här områdena och gör det helt ideellt. Kanske till och med betalar för det. De gör det på kvällar och helger och stjäl tid från både jobb och familj för att kunna göra det man tycker om. Och sen finns det då en liten elit som har den stora lyckan i livet att kunna utöva sin hobby på heltid, och vissa tjänar till och med bättre än andra. Det anser jag man bör vara mycket tacksam för, alltså i den eliten, inte ta för givet. Jag tycker det blir osmakligt när idrottens företrädare kräver att få gå tillbaka till sin privilegierade tillvaro. Alla bör istället fundera över hur man kan bidra till att dämpa den här extrema situationen som världen har hamnat i. Och då slår det mig mer och mer. För i fotbollsklubbarna här nu, hockeyklubban också, så är det ju då, om klubbarna kliver fram och säger så här: lönerna går ner till 10%. Vi är tvungna att göra så här i läget. Alltså jag blir förvirrad av att Helsingborg, som har urusel ekonomi i coronatider, åker chartrat plan till Östersund. Då är det fortfarande så att man vill ha kvar sin privilegierade tillvaro. Så jag är helt inne på Fredrik Engströms spår. Vad säger ni?
Löneläget har vi ju inte sett. Det börjar ju röra på sig att man börjar skära en del i en del föreningar. Men jag menar, drastiska nedskärningar har ju ännu inte gjorts. Jag tror att elitidrotten är tvungna att göra de nedskärningarna av två skäl. Ett, de överlever inte annars. Och två, det blir ju ett oerhört mycket starkare signalvärde i helheten för det Fred är ju inne på.
Det rasar ju in rättighetspengar hela tiden till fotboll och hockey. Alltså det är klubbar
just som fotboll och hockey.
Ja, de får alltså 40 i SHL och Allsvenskan får man alltså i runda slängar 40 miljoner kronor om året. Ifrån,
men handbollen har ju inte de pengarna. Nej, exakt. Men de har fortfarande anställda spelare. Va?
Ja, men jag tror inte att dina kompisar i Alingsås handbollsklubb där räknar med charterplan till sina matcher, va?
Nej, så funkar det inte. Sen är ju handbollen, de får ju såklart slita på ett helt annat sätt. Det är ju många som fortfarande ska sköta ett jobb och samtidigt vara elitspelare. Och som med tanke på just resandet och sådär. Så det är klart att de har inte de privilegierna så.
Har vi sagt var du är någonstans, Patrik? Du är i Alingsås, va, eller?
Ja. Är jag inte på jobb så är jag ju mer än gärna hemma. Jag är ju löjligt hemmakär och alltid varit det. Så att jag är i Alingsås.
Och då är vi ju osökt inne på handboll. För det är, Alingsås är ju en maktfaktor, ja, i handbollen. På här sidan i alla fall. Har ju pepprat på med finaler och sådär. Vi har pratat om det, var flera lyssnare som har hört av sig. Kan inte gå igenom läget lite inför handbollssäsongen? Och vi har ju inte riktigt varit på banan, du och jag, Lasse, rent kompetensmässigt, ärligt talat, när det gäller handbollen. Så vi tar ju en livlina i form av Patrik. För vilken är din
definitivt
bakgrund?
Utan minsta tvekan.
För vilken är din bakgrund när det gäller handboll egentligen?
Min handbollsbakgrund är den att jag var målvakt i handboll under barndomen. Jag slutade, tror jag, när jag var 14 år. Hade jag haft talangen av att kunna träna så hade det varit intressant att se hur bra jag hade kunnat bli. Men så säger alla.
Ja, exakt.
Men jag var ganska hygglig faktiskt som målvakt där.
Mm. Ja. Men, och du följer handbollen nu också i tv. Vad, både handbollen och hockeyn som ni båda bevakar på C-more hade ju samma grej kopplat till coronan. Att helt plötsligt, pang. Så inget slutspel, inga mästare.
Nej.
Det var ju några sporter som valde en annan variant, basket till exempel, och korade mästare. Men handboll och hockey tyckte inte att man i sitt eget regn.
Innebandy gjorde det också.
Just det, precis.
Men när det inte slutspelet finns kvar, då är det ju för mig fullständigt, alltså det är fullständigt befängt och att utse en mästare.
Håller med.
Det för mig är det.
Och vi pratar ju om Luleå hockey till exempel, som går som om inte tåget, så någonting annat väldigt intensivt framåt.
Som inlandsbanan.
Ja, för i hockey nu. Och det är helt programenligt. Ja. De är ett suveränt serielag som kommer förmodligen, tror jag i alla fall, vinna serien överlägsen stil i hockeyn.
Nu är det ju Örebro också som de tampas med.
Thomas Johanssons guldlag förresten.
Just det.
Ja, bra,
stämmer det.
Bra spaning av Tjomme som det ser ut just nu.
Ja, efter fyra matcher.
Men det är nog helt annat när det blir slutspel. Vilka lag passar bäst då? Och då kommer vi till, om vi börjar handbollen då, lite grann tankar vad du tror om den här säsongen, Patrik? Apropå SM-guld och så.
Ja, i handbollen så har det varit i flera år egentligen. Favorit, det är år efter år efter år. Men IFK Kristianstad har varit den stora favoriten. Det är de som har styrt och ställt på senare år och vunnit de flesta gulden också. Men det har varit tajt och jämnt. Och förra säsongen så var det långt ifrån säkert att Kristianstad skulle ta guldet. Året dessförinnan åkte ju faktiskt storfavoriten ut i kvartsfinal. Så det var ett hyperintressant slutspel som väntade, som vi aldrig fick se. Kristianstad är favoriter även i år, även om det blev en mycket märklig övergång precis veckan. Det var bara några dagar innan premiären när en av deras storstjärnor lämnade för spel i Bundesliga på ett sätt som rörde upp känslor här och där. Han heter Walter Krins och är en av svensk handbolls stora talanger. Men i och med att de tappade han, då förlorade de en kantspelare som också har en viktig roll på 9 meter. Så därför så är inte Kristianstad kanske kompletta, men de har ett kanongäng.
På damsidan så känner jag så där utifrån perspektiv att Sävehof har nästan segrat ihjäl det hela.
Ja, de är regerande mästare. De har ju en förmåga att tappa fantastiskt duktiga handbollsspelare till olika klubbar runt om i Europa och ändå skapa ett nytt lag på kort tid. Eller inte helt nytt lag, men att rätt spelare, de utvecklar spelare och de är alltid med när det ska avgöras. Det är kanske den mest framgångsrika klubben alla kategorier, alla sporter. Så att de är, ja men det är ett unikum det de har presterat och fortsätter att prestera. Så att de är en av favoriterna, det står mellan dem, H65 Hör och Skur. Så har det varit på senare tid, så kommer det bli i år.
Din kompis där, han som verkligen kan forskning och statistikforskning, Ulf Andersson, är inte han från Sävehofs?
Han är från Partille, ja.
Jo, men han håller på Sävehof.
Ja, alltså
de är förresten regerande mästare också på här sidan eftersom senast det delades ut guld så vann Sävehof och det gjorde de oväntat för just den gången så var det ingen som trodde på Sävehof mer än tränaren Andreas Stockenberg.
Jag vill stryka under två saker när det gäller inspelet om Ulf Andersson här i Partille. Han är ju verksam inom Partille innebandy. De har valt tilläggsnamnet Partille Wizards för övrigt, vilket han noterade när det handlade om en diskussion.
De valde bort Indians.
I Göteborgs kommun där om Indians, ja. Men Ulf slåss ju om halvtider med Sävehof varenda till fördelningsmöte. Så att så otroligt förtjust i just nyss nämnda klubben tror jag inte är. Sen är det en annan sak som är mycket viktig att säga. Jag tyckte jag hörde det på ditt uttal också här, Patrik. Vi säger ju här i Stockholm säger vi Sävehof med V på slutet. Men när jag pratar med Ulf så är han supertydlig med att säga Sävehof. Där är det F-et som ska höras.
Amen.
Och när jag tog upp det med honom så sa han, om du i ditt alfabete inte ser skillnad på V och F, då ska du vara tyst.
Du, jag måste bara nämna det. Vad gäller damsidan, de håller ju grymt hög klass och vi har ett spännande landslag på gång som ska spela EM för övrigt här i, det är väl i december, med nya förbundskaptenen Thomas Axner som
spännande,
alltid
spännande.
Ja, det är en människa som alltid han har låtit höra ifrån sig, han har insett att handbollen behöver synas, höras. Han gjorde det på ett liksom lite kaxigare sätt förut, nu ett mer lugnare, men han har alltid jobbat hårt för att handbollen ska synas och det är ett spännande förbundskaptensval. Men det var egentligen inte det jag skulle komma till, utan ni pratade Sävehof. Damerna Sävehof har sina bra framgångar. När det var premiär i SHE som högsta ligan för damerna heter, Sävehof har hemmamatch mot Hejd Och då kliver en av svensk handbolls stora stjärnor på senare tid, Jamina Roberts, in på banan. Och det låter ju inte så konstigt. Men om jag säger att 6 veckor tidigare så födde hon sitt första barn. 6 veckor tidigare. Och sen går hon ut, spelar premiären, gör mål och är så där elegant som bara hon kan vara. Och då tänker man ju, va? Funkar det? Och vilken tur att inte vi män som föder barn, för då hade det tagit 6 år innan vi var tillbaka. Men alltså vilka järnmärk, 6 veckor liksom, va?
Ja, det är helt otroligt.
Är det inte magiskt på något sätt?
Men du Lasse, din stamkrog, stamrestaurang här i Stockholm, vad heter den?
Humlehov, men när Ulf ska dit säger han Humlehov.
Så det gäller allting va? Och det där trendiga stället i stan heter Sturehov, tycker vi. Men Ulf tycker Sturehov.
Det skulle jag tippa på.
Ja. Vi har
han
något
går efter stav. Han går
vi
efter
har
stav.
Något där.
Men jag tycker ju i och för sig att vi... Men lite grann kan vi ju ha en geografisk förtroendemätning här. Det vill säga, jag tillmäter ändå västkusten mest tillit i att uttala västkustföreningar ja. På rätt sätt. Medan vi däremot kanske ska ha ett litet tolkningsföreträde över en Södermalmskrog.
Ja, okej. Okay. Så kör vi.
Öppet hus i sporthuset.
Sporthusetpodcast.se heter vår hemsida. Där kan ni höra av er via kontaktformuläret. Eller så finns vi också på Twitter @sporthuset och sporthusetpodcast på Instagram. Veckans fråga från Norge, vad sägs om den?
Jag vill veta vilka det är som har bidragit introt först.
Ja, ah, då tar vi det. Bra. Kristoffer Fransson, Fredrik Norrström, Jörgen Eksvärd, Åsa Johansson, André Ulfborg, Andy Törnqvist, Mikael Jönsson, Mikael Häggström och Niklas S.
Frågetecken.
Jag tror han heter Eriksson.
Jaha, okej. Okay. Ja.
Och Erlend Vålandsmyr. Ja. Han hörde också av sig om... Ja. Han hade också en grej till introt och han har veckans fråga från Norge. Vi tar den rakt av på svenska.
Det är en dubbel Norge här.
Ja, han bidrar mycket, mycket Erlend. Vi går ju bra i Norge, sporthuset. Det är ju...
Vi har 3 lyssnare. Men det är inte vilka som helst vill jag ha till med.
Det är bland annat Erlend som skickar frågan så här. Vilka sporter tycker ni är bäst på tv kontra live på arenan? Jag tror till exempel, säger Erlend, att fotboll funkar utmärkt både på tv och arena. Alpin till exempel, bäst på tv. Hockey, bäst på arena. Och då funderade jag lite på det här, tyckte till här också Patrik och Lasse, men en grej som slog mig var när jag träffade Kim Hartman, ni vet, snooker-kommentatorn på Eurosport. Mm. Oerhört uppskattad.
Ja. Verkligen.
För vi gjorde en off-tube-match, jag och eller var friidrott.
Ni satt alltså ja. Nära hemmaredaktionen och kommenterade från TV-bild.
Ja, och då jag och Peter Eggström i vintras så träffade vi Kim Hartman. Och då stånkade vi lite missmodigt om att det var off-tube. För man ville vara på plats på arenan.
Mm. Det är dessutom mycket svårare.
Ja, men det tycker inte Kim Hartman.
Nej.
Han tycker tvärtom.
Oj då.
För han, men så är det också snooker han pysslar med.
Ja.
Och det är ju kanske någonting annat än det vi gör. Denna mästerliga biljardgren där han sa att ja, en gång var jag på plats, men annars har jag gjort
vad tyckte han om det då?
Annars har jag gjort 962 sändningar off tube.
Lät lite som Bengt Schött tycker jag. Ja.
Och då var det att det var lite störande där när jag kommit att det var stökigt där på kommentators. Jag tyckte det bara var obekvämt utan
det är lite speciellt.
Så det var någonting annat och då slog det mig att vissa sporter då. Ja, men ta till exempel den biljard, snooker. Där är det väl troligtvis också då likadant som åskådare kan jag tro. Att det gör sig bäst på tv.
Handboll är grym tv-sport, det vet vi alla.
Men det är också
alla.
Bra arenaidrott ju.
Ja, ja absolut. Det är det, därför det förvånar mig att varför är det inte mer folk på läktarna? Det är ju mer folk och har varit i många år i Norge och Danmark. Och Tyskland fyller ju tiotusentals människor i arenan. Handboll är för bra sport, men... Och jag vet inte om det är så, men det där med supporterkulturen får jag för mig ha en viktig del. Hade de olika klackarna fått liksom plats och tyckt om och börjat ta över, då hade de fått bygga ut arenorna.
En annan sport som jag alltså skidskytte.
Ja visst, wow.
Skidskytte måste vara fullständigt hopplöst om du är på plats.
Ja.
Och du står vid skjutvallen och så dundrar in 20 stycken där i någon liggande skjutning och pang, 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 pang och du har ingen aning.
Ja, nej, men då ska man ligga under filten, så är det ju. Ja. Jag var faktiskt i Falun, vilket år var det? Tar du nu Mogren när han vann guldet på 5 milen?
93.
93. Och det var solsken och det var fint och det var vackert och det var, jag kommer inte ihåg, men det var ju evinnerligt med folk. Men där satt ju vi i en snödriva, såg Torgny 2 sekunder och sen visste man inte, och så radion på, radion bröts, snödriver, kom ner, såg han i 4 sekunder. Nej, men tvn var ju bättre.
Mycket men ändå, jag tänkte upploppet i och för sig då, om man tänker sig Lilla, ja, han att stå där på upploppet. Ja.
Det är klart, det är klart.
Falun.
Ja, men jag tänker Falun, jag tänker sig Lillehamn med norska hemmapubliken stå på upploppet, apropå Erlend som hör av sig.
Ja, är du norrman är det såklart otroligt kul att stå på ett sånt upplopp.
Vi
som
tycker
svensk är det kanske inte det.
För oss är det mer lagom.
Du har kanske inte det i scenet av din önskelista.
Men jag har en annan sport som jag, apropå, som jag nämnde tidigare här, som var ganska jobbig att göra i radio, men som är utomordentlig tv.
Curling.
Curling,
ja.
Eller hur?
Den är en annan, det är ett annat skäl, nämligen att det är ju kallt i ishallarna.
Ja.
Så sitta där och hacka tänder i 8 timmar eller många
timmar
i alla
fall. 3 timmar.
3 timmar och hacka tänder. Hacka tänder i 3 timmar, den tycker jag, men som tv-sport är den ju, tänk den där kameran ovanför när de står, när de står och pekar med vad de ska lägga, när stenen ska in i bot där över hogline. Va?
Mm.
Och så kommer den där och så slår de bort 3 stycken parallella och lägger sig precis exakt. Det där är otroligt fascinerande. Alltså.
Men tänk hur hela svenska folket var fjärde år bara fullständigt älskar curling.
Mm. Ja, ja.
I alla fall när vi går till final och, då kan ju det vara liksom en OS-final mitt i natten eller något. Hela Sverige är uppe, för då ska man se när Peja och de här snurrar med stenen som vi aldrig ser annars. Men då blir ju det mest spännande och helt magiska tillfälle. Gud vad härligt att vi kan vara så ibland.
Nej, det var svårt att komma ihåg i radio där man sa så här: här kommer han fram då, släpper stenen, den curlar, de sopar den närmar sig mitten, de har lagt en gardsten framför, snurrar in bakom, det är en inhand, och den kommer in i mitten, och det är en tvåpoängare!
En inhand kan vara lite grann så där som att, då hade du nog fått en programledare i lurarna som sa,
förklara inhand!
Inhand, vad är det?
Men är inte hockey den som slår mest åt andra hållet, eller finns det någon annan? Innebandy kanske faktiskt. Alltså, det finns ju en myt om innebandy att det är roligt att spela, tråkigt att titta på. Ofta sagt utav många som aldrig har sett en enda match på plats.
Du ser skickligheten när du är på plats.
Exakt.
Som man inte gör i tv. De precisa passningarna, de stenhårda passningarna, hur de sitter på bladet och skotten ska vi inte prata om.
Så innebandy är en sport där arenaupplevelsen slår tv på fingrarna?
Ja, du vet, skotten, passningen, det kan du uppleva på plats. Svårare på tv, men då förstår man hur skickliga de är. Ja!
Olyckspåsen i sporthuset.
Jag tog bara fram kärlekspåsen för det till nästa vecka. För här, som vi hörde, så handlar det om olycka.
Olyckspåsen var ju nära att min vän Erik, tekniker Erik, ni vet, som är sångare egentligen, att han hamnade där för att mitt under podden så kom, han kommer ju här smygande med jämna mellanrum och kollar så att inspelningen fungerar. Och jag har ju bild på min telefon och du såg ju med en gång hans reaktion, Tommy. Han såg ju helt förskräckt ut.
Alltså den blicken.
Ja.
Han uppspärrat då, som sporthuset vän insåg att inspelningen har havererat.
Han har förstört en podd, sporthuset, som är hans favoritpodd. Och då smög han ju iväg där alldeles svettig. Men glad att, för inspelningen fungerar ju.
Men här och nu så ger vi ordet till Lasse efter det vi drog ur olyckspåsen senast, nämligen namnet Oscar Pistorius.
Det är vid 3:30 på morgonen den 14 februari 2013 på Alla hjärtans dag som larmsamtalet kommer.
In the body also.
And sir, what is the name of the road?
Come to Silverwood Estate. there's a security guy. That security will come into the house, please.
Sydafrikas huvudstad Pretoria, från ett så kallat gated community, ett lyxigt bostadsområde bakom murar och stängsel med egna säkerhetsvakter. En granne larmar. Ambulans och polis är inom bara några minuter på plats. De åker till det hus där Sydafrikas mest kända par just då, i februari 2013, bor. Oscar Pistorius och hans flickvän Reiva Steenkamp. Pistorius, en av världens mest omtalade atleter. Steenkamp, fotomodell och tv-stjärna. Hon låg blodig i lägenheten, skjuten till döds med 3 skott. Han arresterades av polisen och åtalades för mord.
We can confirm that there was a shooting incident this morning at the home of the well-known Paralympic athlete Oscar Pistorius.
Oscar Pistorius föddes utan vadben. Vid 11 månaders ålder amputerades båda benen nedanför knät. Som i protes, där fötterna ersattes av 2 blad, kunde han satsa på sin löparkarriär. Och han var framgångsrik, vann det som gick att vinna bland funktionshindrade. Och han vann allt i Paralympics. Stora drömmen var att tävla i det vanliga OS. Men det internationella friidrottsförbundet, de sa nej. Det ansågs att han hade en tydlig fördel av att springa med sina benproteser. Pistorius överklagade till idrottens skiljedomstol CAS, som 2008 gav honom rätt. Det kunde inte bevisas att han hade någon tävlingsmässig fördel av sina proteser. Till OS just 2008 kom nu inte Pistorius med. Det var på sportsliga grunder. Han kvalificerade sig helt enkelt inte för deltagande i det sydafrikanska landslaget. Men han fortsatte tävla, och för knappt 10 år sedan så kom också förbättrade resultat. Så pass bra att han representerade Sydafrika på 400 meter i världsmästerskapen i sydkoreanska Daegu 2011.
Got to finish in the first 4, remember, and Pistorius is starting to improve around that bend, and he's closing in as he comes back at McQuay and Ogunodi, and as they come off the bend, Rooney also starting to improve, and look at Pistorius on the outside, he's right up with them here, he can get into the first 4, he can qualify for the semi-finals, Martin Rooney going well also, Chris Brown in lane 3, and Pistorius is going to make it, Brown wins it, second place for Martin Rooney, I think he was right up there. He's qualified. Oscar Pistorius ran a fine race as well.
Sportslig succé. The fastest man on no legs. Blade Runner. Nu kvalificerade han sig aldrig för final, åkte ut i semi, men fick ändå som deltagare i det sydafrikanska laget på långa stafetten en silvermedalj. Och i London vid de olympiska spelen 2012, ja, då gick hans livs stora dröm i uppfyllelse. Han fick tävla och representera sitt land.
I'm overwhelmed with all the feeling and emotion. I'm very, very happy and very humbled that I'll get the opportunity to represent my country.
Kort efter OS i London träffades Oscar Pistorius och Reiva Steenkamp. Deras förhållande beskrevs som en dröm och som ren glamour. De var medelpunkten för allas intresse vid olika tillställningar i hemlandet. Och nu, på Alla hjärtans dag 2013, efter 3 månaders förhållande, var polis och ambulans kallad till huset i den där lyxiga förorten till Pretoria. Pistorius hade, med 4 skott, 3 träffade, skjutit sin flickvän. Men var det med avsikt? Eller var det ett misstag?
We can confirm that there was a shooting incident this morning at the home of the well-known Paralympic athlete Oscar Pistorius.
Oscar Pistorius hävdade att han trott att det var ett pågående inbrott när han vaknade i den här mörka bostaden mitt i natten. Han ville skydda sin flickvän, han ville skydda sig själv och deras hem. Han hade en pistol under sängen, hörde ljud från badrummet och famlade sin väg fram på benstumparna i mörkret.
I thought that there was a burglar that was gaining entry into my home. I grabbed my firearm from underneath the bed. I was simply trying to protect Reva. And then I heard a noise from inside the toilet. But I perceived to be somebody coming out of the toilet. Before I knew it, I'd fired 4 shots at the door.
Blade Runner blev nu Blade Gunner. Sydafrika delades i 2 läger. De som trodde på hans förklaring och de som menade att han med berått mod tagit livet av sin flickvän. 1,5 år efter skotten i badrummet så kom beslutet. Pistorius friades från mord men fälldes för vad som enligt sydafrikansk lag är en blandning av vållande till annans död och dråp.
The state clearly has not proved beyond reasonable doubt that the accused is guilty of premeditated murder. There are just not enough facts to support such a finding.
Oscar Pistorius dömdes till 5 års fängelse. I Sydafrika så kan dock fängelsetiden kortas, och efter 10 månader blev han villkorligt frigiven med husarrest för kvarvarande del av fängelsetiden. Och nu så startar en rättsprocess med, ska vi säga, flera dimensioner. Åklagarsidan överklagade. Domen ändrades då till mord och fängelse i 6 år. Men påföljden skärptes i ytterligare en sväng sen till 13 år och 5 månaders fängelse för mord. Något som Pistorius förde talan emot. Men i april 2018 stängdes ärendet när högsta domstolen avslog överklagandet. Så nu sitter Oscar Pistorius i fängelse utan möjlighet till frigivning före 2023, fälld för mord på sin flickvän Reva Steenkamp på Alla hjärtans dag 2013. Ett halvår dessförinnan så hade Oscar Pistorius som idrottsman upplevt sitt livs största ögonblick när han fick representera sitt land i de olympiska sommarspelen i London och till och med bära Sydafrikas fana under avslutningsceremonin.
I'm overwhelmed with all the feeling and emotion. I'm very, very happy and very humbled that I'll get the opportunity to represent my country.
South African flag is carried by Mr. Pistorius, who was equal to the challenge of competing in the main games as well as in the games to come after this.
Olycksdokumentet om Oscar Pistorius där. Stort tack Lasse, och avslutningsvis avslutningsceremonin ifrån London OS 2012 där han alltså bar den sydafrikanska flaggan.
Ja, det är ju bara så sorgligt allting naturligtvis för de här familjerna som blir inblandade framförallt. Och sen är det ju ett helt folk där han har varit en nationalhjälte. Så det blir ju också väldigt svårt för folk att hantera, och det gör de ju på olika sätt fortfarande.
Men det slog mig när jag lyssnade på det här, jag har glömt bort det faktiskt, det här med Dago. Ska vi slippa på uttalet förresten? Dago.
Det har jag varit.
Har du det?
Jag vill bestämt hävda att kvartsfinalen i världsmästerskapet i fotboll 2002 spelades där mellan Sydkorea och Spanien.
Dago,
gärna det. Jag borde ha kunnat uttalet bättre än vad jag presterade alldeles nyss. Mm.
Men då i alla fall så var det så stort där med Blade Runner att han skulle springa. Och det, jag kommer ihåg att Miro Salar var, nu har vi ju bytt ämne från olyckan och mord här, när vi går tillbaka till den delen, att han fick vara med i ett vanligt friidrottsmästerskap med sin protes, som ju då är kolfiberprotes. Det var Miro kritisk till, därför att han menar på att vart är vi på väg om det fortsätter så här? Han kan aldrig få någon hälsenskada. Han kan aldrig få några sådana problem.
Det var det han sa. Ja. Här kan ingen hälsena sticka eller att han kan inte få en kramp i någon vadmuskel, för han hade ju inga underben helt enkelt. Det var med i Radiosporten dokumentär, Alexander Lundholms variant. Det var också du och Miro med. Mm. Men själva loppet var inte med. Utan det var inför när ni snackade om, och det liksom det stora uppmärksammade. Men han var ju oerhört stor. Då,
ja, om det var vi backar, en av stora grejerna.
Verkligen, och han var ju affischnamn för friidrottstävlingarna i London 2012. Så att det var en mycket aktad idrottspersonlighet.
Ja.
Är det Patrik som ska läsa?
Ja, Patrik, du kan väl läsa och kanske reagera lite.
Det är en
på...
gul lapp. Den är kraftigt ihopvecklad den här. Och det står två väldigt... rader kan jag se. Det är ett hjärta. Och det ska det väl vara när det är kärlek. Och jag håller upp detta för dig nu.
Då står det Blåvitts UEFA Cup-guld. Alltså IFK Göteborgs UEFA Cup-guld. Men det står inte vilket år.
Nej, för där finns ju två varianter va?
Just det. 82 och 87 va?
Du är inte med nästa vecka, Patrik. Vad får du upp för vibrationer när du hör om Blåvitts UEFA Cup-guld?
När Blåvitt hade det kanongänget 82, det är klart att jag följde det. Alla följde det, det pratades om det i skolan. En av matcherna var jag och min pappa. Jag var inte så gammal och jag och pappa var och titta. Och Ronny stod i Kaiserslautern, det var i semifinalen. Så det var ju högtidsstunder för alla som överhuvudtaget intresserade av idrott. Och även andra Min mormor var intresserad av IFK Göteborgs öden. Och hon var inte så idrottsintresserad. Men,
nej, det där är intressant. För det var likadant med min mamma. Hon sa det. Det här är ju riktigt kul. Ja. Sa hon. Då pratade jag 82. För mig 82 det som sticker ut jämfört med 87. Mm. Så jag tänker mig att jag tar mig an det här. För mig var det som 8-åring. 82 var mitt stora genombrottsår som sportintresserad. Jag tar mig an det här.
Så är det ju Sven-Göran Eriksson från Torsby i Värmland som tar sig an IFK Göteborg och bygger det laget som gör en sån dundrande europeisk succé.
Ja, det blir fint nästa vecka.
Ja, där har du något att gotta dig.
Stort tack Patrik för att vi fick ha med dig i sporthuset här nu. Och
Vi fick besöka världens huvudstad för fika.
Alingsås, ja.
Alingsås.
Och en trivsam stund med...
Det var härligt.
Och du får avsluta på ett sätt som du tycker känns som en trivsam avslutning.
Jag är hedrad att jag fick vara med och att jag också fick prata om det där som är besvärligt. För någonstans har jag kommit fram till att jag behöver för min egen skull prata om det jobbiga. För det blir lite lättare. Och det blir lättare för andra om vi är fler som vågar och säga det, för det är farligt för alla att hålla det för sig själv. Så att, och det har jag ju pratat med er om förut. Så att någonstans så skulle jag också kunna säga tack för att ni har behandlat mig på ett respektfullt sätt när det har varit besvärligt. Och även efter jag hällde kaffe på Lasses skor så har han behandlat mig med respekt. Så att det glädjer mig något oerhört.
McDonalds, Hisingen, vet du, det är inte det vi Bravida där, arena där, det är inte dåligt alls.
Patrik Westberg, vår gäst i avsnitt 265. Får vi se vad vi hittar på i 266an. Och jag tycker vi avslutar. Vi började ju så med ditt försök till musikalartisteri.
Ja, det var hemskt. Ja, men man får försöka ta
sig för... musik.
Ja, det var vackert.
Music of the Night. Ja, det var... alltså, så här är det ju. Andrew Lloyd Webber satte ju upp denna redan 1986 i London. Det var Sarah Brightman som gjorde huvudrollen som Christine Daae, och det var Michael Crawford som spelade Fantomen. Och ska du köra det, så tycker jag som en hyllning till Sir Andrew Lloyd Webber och till musikalernas dundermusikal, så är det delar utav Fantomens Music of the Night framförd av Michael Crawford.
Slut för idag. Nästa torsdag, nytt avsnitt. Hej då!
Hej, hej!
Tack för att jag fick vara med. Nu sluter jag ögonen och lyssnar på denna vackra melodi.
Floating, falling, sweet intoxication. Touch me, trust me, savor each sensation. Let the dream begin, let your darker side give in to the power of the music that I write, the power of the music of the
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren.
hörs nästa vecka. Jippi!
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.